Jag såg fram emot att predika Sodom och Gomorra när jag fick den här texten. Det var nästan lite eld och svavel. Vad häftigt. Men ju mer jag har studerat det här så kommer jag inför er idag en tyngd man. Och ni kommer att få höra varför. Jag slutar nästan aldrig att förvånas över hur ofta bibliska berättelser i Gamla testamentet så precis liksom pekar framåt mot andra saker som hände i Bibeln eller som kommer att hända framåt. Speciellt häftigt så tycker jag att det är när det är en faktisk händelse med faktiska människor på en faktisk plats som ändå tittar framåt. Det är som att de här människorna, de levde sina liv och de gjorde det de gjorde nästan som att de spelade en teater för oss som kommer efteråt. Det är liksom en sak att Gud använder profeter att tala vad som ska hända i framtiden. Och det är ju häftigt i sig, men när en profetia istället spelas upp genom verkliga händelser och verkliga människor, det är ett steg till. Och dagens text handlar om just en sån händelse. Och vi kommer förhoppningsvis titta lite vidare på vad det är den pekar fram emot. Så vi har kommit till den delen av berättelsen om Abrahams liv som jag tror är mest känd. Det är en händelse som hänvisas väldigt mycket till i Bibeln av många olika anledningar. Och intressant nog så handlar det nästan alltid om varningar till Guds folk. I andra Petrusbrevet 2:6-7 så står det att städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Och la dem i aska och gav så ett exempel på vad som väntar de gudlösa. Men han räddade rättfärdig Lot som plågades av de laglösas lössläppta liv. Så när jag har förberett den här predikan så har jag sett att det går att säga i stort sett hur mycket som helst om den här texten. Och det går att göra hur många kopplingar som helst i Bibeln. Det finns jättemånga olika spår att ta. Och speciellt är den här domen i evig eld någonting som både gamla och nya testamentet talar mycket om. Ofta så hör man ju att gamla testamentet det är bara en massa dom och krig och grejer. Och nya testamentet det handlar om kärlek och förlåtelse. Men faktum är att ingen talar så mycket om den slutliga domen som Jesus gör. Och alla Nya testamentets författare hänvisar till domen på något sätt i sina skrifter. Jag ska försöka hålla mig från att dra alla kopplingar här, för då har vi fått sitta här i 3-4 timmar tror jag. Men jag hoppas ändå att vi kan få en smak för vad det är Sodom och Gomorra varnar för, så att vi kan dra de här kopplingarna själva när vi läser Herrens ord. Jag har valt att dela upp predikan i 3 delar. Först så skulle jag vilja titta på Lot och hans liv som rättfärdig i en orättfärdig värld. Sen vill jag titta på den här orättfärdiga världen och ska se vad jag har kallat den. Jag har kallat den Sodom, laglöshet och ondska. Och vi ska titta där på vad Sodoms synd faktiskt var. Och sen i tredje punkten så ska vi titta på Guds rättfärdiga straff i evig eld. Och vi ska titta framåt vad Bibeln säger om det. Men i den här serien vi är inne i nu, den heter ju Evangeliet enligt Abraham. Så vi går igenom Abrahams liv från första Mosebok kapitel 11 till första Mosebok kapitel 25. Men dagens text handlar inte så mycket om Abraham, utan den handlar snarare om hans brorson Lot. Och innan vi går in i vår text så skulle jag vilja påminna oss lite om grunden för vad vi är, vad vet vi om Lot och så vidare. Vi träffar först Lot samtidigt som vi träffar Abraham i kapitel 11. De vandrar ut ur Ur till Haran. De vandrar vidare från Haran till Kanans land. Det blir svält där. De går ner till Egypten. De kommer tillbaka från Egypten till Kanans land. Och då ser vi i kapitel 13 att det blir en tvist mellan Abrahams och Lots herdar om betesmarken där alla deras djur är. Så Lot här, han verkar vara en ganska rik man. Vi vet att Abraham är väldigt rik. Och Lot hade också djur och herdar själv. Men i det här läget så tycker Abraham att det vore bättre om vi bara delar på oss. Och så låter han Lot välja vart han vill gå först. Och de står uppe vid Betel som är på nordvästra sidan av Döda havet. Uppe på kullarna där. Och han tittar ner mot Jordanslätten och han såg att det här var som en Herrens lustgård. Den hade vatten och gräs till alla hans djur. Så Lot han såg, det här är bra, dit går jag. Lot valde den bästa marken. Och han bosatte sig där, norr om Döda havet, med alla sina djur. Och Ben predikade den här delen och då påpekade han att Lot han satte sitt tält nära Sodom, en stad vars män sades vara både onda och stora syndare inför Herren. Nästa gång vi hörde något om Lot så var det Emanuel som predikade. Och då så ser vi att Lot bor i Sodom. Han har tagit ett steg närmare. Det blir krig. Sodoms kung förlorar det här kriget och motståndarna tar med sig folket och rikedomarna. Däribland Lot som blir krigsfånge. Abraham, han rycker ut med sin armé och tar tillbaks Lot och allt krigsbyte. Och Abraham gör här en poäng av att inte befatta sig med Sodoms kung. Även att han erbjuds en massa rikedom för den här vinsten i kriget. Men efter det här kriget så har vi inte hört talas om Lot. Medan mycket har hänt i Abrahams liv. Gud, han har ingått förbund med Abraham. Abraham har fått en son med Hagar. Som heter Ismael. Och nu är Ismael nästan 14 år gammal. Det här innebär att det har gått många år sedan vi senast såg Lot. Jag tänker att vi ligger någonstans i spannet 15-25 år senare. Sedan vi hörde om Lot senast. Och så förra veckan. Så fick vi höra när Nima predikade i kapitel 18 om att Herren med två änglar kom förbi Abraham och Sara som bodde uppe på bergen här väster om Jordandalen. Och Herren lovade dem en son året efter och vi kommer väl höra om när Isak kommer nästa gång. Och så i slutet på kapitlet när de här tre gästerna börjar gå österut mot dalen där Sodom ligger så tala Herren om för Abraham att ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Och han säger också att han kommer förgöra städerna om det är så illa som det här ropet verkar. Och när änglarna fortsätter ner mot Sodom för att undersöka hur det ligger till så står Abraham och Herren kvar uppe på berget. Och Abraham börjar argumentera med Herren att ja, men du borde väl inte utplåna det här området om det finns några rättfärdiga där. Han börjar att säga om det finns 50 och han vågar gå hela vägen till att säga om det bara finns 10 rättfärdiga så skulle vi inte göra det. Och jag tror att Abraham har Lot i åtanke när han argumenterar det här. Och Abrahams argument i kapitel 18, vers 25, som vi kommer komma tillbaks till i slutet av predikan. Det är aldrig att du skulle göra så. Att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Då skulle den rättfärdiga få det som den ogudaktige. Aldrig skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Och jag vill att du kommer ihåg den här frågan till senare. Inte kan väl Gud utplåna de rättfärdiga med de orättfärdiga? Men nu har vi kommit till dagens text. Och i första versen så kan vi se att änglarna som var hos Abraham nu har kommit ner till Sodom, och det är kväll samma dag. Och notera gärna här att Herren inte är med dem. Han är någon annanstans. Vi kommer att höra om honom senare. Här träffar vi på Lot igen efter de här 15-25 åren. Och nu ser vi att han inte bara är i Sodom, utan han sitter i Sodoms port. Det här är en viktig skillnad från att bara bo i Sodom. Att sitta i en stads port, det innebär att man är i ledarskiktet av staden. Så porten, det är där marknaden finns. Det är där rättvisa skipas. Så Lot, han har använt den här tiden flitigt. Han har tagit sig upp i hierarkin i staden. Vi kan också se att han nu är gift. Han har två döttrar som är i en ålder där de är förlovade att gifta sig, men än så länge har de inte gift sig. Så Lot har under de här åren gått från att vara en djurägare med egna herdar ute på slätterna till att bli en ledande figur i Sodom, där han nu lever med sin familj. Troligen har han kvar sina djur och sina herdar. Och det är nog inte helt otroligt att tänka sig att Lot är en välbärgad man med rikedomare och tjänare i Sodom. Han har lyckats bygga upp ett lyckat liv och blivit en mäktig man. Och vi kan också läsa i andra Petrusbrevet att Lot var en rättfärdig man. Men jag tycker mig också se att han inte var speciellt vis. Och vi kommer in i min första punkt. När jag pratade med Ben innan gudstjänsten, så sa han att det är väl intressant det här att Lot sägs vara rättfärdig, men han är väldigt ovis. Det är som att rättfärdigheten är en gåva av Gud och inte kommer av vår visdom. Och det är absolut så. Punkt 1. Lot. Han är rättfärdig men oförståndig. Så Lot var en rättfärdig man som bodde bland ett ondskefullt folk. Och i andra Petrusbrevet så står det att den rättfärdige Lot plågades av de laglösas lössläppta liv. Den rättfärdige som bodde bland dem plågades nämligen dag efter dag i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. Och om vi tittar på vår text så kan vi ganska fort se att Lot visste att Sodoms folk var onda och han inte gillade det. Om vi tittar i vers 1 i vår text så står det: när Lot fick se dem, alltså när Lot fick se änglarna, så reste han sig för att möta dem. Direkt gick han dit. Han föll ner med ansiktet mot jorden och sa: mina herrar, kom in till er tjänarens hus. Tvätta era fötter, stanna över natten. Sen kan ni fortsätta i färd tidigt imorgon. Lot bönfaller dem att komma med honom. För Lot vet att annars så kan det hända illa saker i den här staden. Änglarna säger att de vill inte det. Men igen i vers 3, han bad dem så enträget att de vek av och kom in i hans hus. Lot kände sin hemstad och visste vad stadens invånare gjorde mot utomstående. Det känns som att han försökte rädda dem här. Han plågades över deras ondska. I Sodom handlar folket på ett sätt, men i mitt hus kan du vara säker. Det må vara andra regler utanför mitt hus, men som en rättfärdig man så är det mina regler som gäller i mitt hus. Här är det jag som sätter reglerna och det här hemmet följer Herren. Och jag tror att det är viktigt att det finns det här tankesättet hos oss kristna idag också. Vi lever i världen, men vi lever inte av världen. Vet, ibland så kan det bli så att vi blir liksom avtrubbade av världen. Våra samveten blir lite avtrubbade och vi ser inte den här ondskan i världen som något dåligt. Men låt oss komma ihåg att vi är inte medborgare av den här världen, utan vi är medborgare i himlen. Det enda som är sant är att vi bor i den här världen. Vi är himmelrikets ambassadörer på jorden. Men vi lever i ett samhälle där Guds ord och Guds regler hånas. Låt oss, precis som Lots hem var en fristad, låt våra hem vara frizoner, vara ambassader där våra barn kan fyllas med Guds ord. Våra barn går ut och de fylls med världens unkna tankar hela dagarna i skolan. Men låt vårt hem vara en säker hamn där himmelrikets väldoft finns. Lot försökte alltså rädda de här männen. Men, vi läser vidare i vår text. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden. Sodoms män, både unga och gamla. Allt folket utan undantag. Det är rätt mycket folk. De ropade till Lot och sa, var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem så vi får ligga med dem. Men Lot, han fortsätter att skydda männen och han säger, mina bröder, gör inte så illa. Jag har två döttrar som aldrig har legat med någon man. Låt mig skicka ut dem till er så att ni kan göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen eftersom de har kommit till skydd under mitt tak. Här snackar vi om hängivenhet till sin gästfrihet. Lot ville inte att folket skulle göra de här männen illa. Han visste uppenbarligen inte att det här var änglar, så att han egentligen inte behövde skydda dem. Men jag tycker mig se att det här skulle han ha gjort för andra gäster också. Han bad dem att komma till hans hus för att skydda dem, och han skyddar dem med alla medel han har. Jag kan inte riktigt förstå det kulturella i att han skulle skicka ut sina döttrar istället. Och det är inte någonting jag säger att vi bör göra heller. Men det är intressant att tänka sig in i situationen här. Som Lot, han är inflyttad, men han har gift sig med en av stadens kvinnor. Han har lovat bort sina döttrar till män i staden, läste vi förut. Han har uppenbarligen gjort sig ett gott namn där. Men nu så ställer han upp emot ondskan. Och så vänder folket emot honom direkt. Flytta på dig. Han har kommit hit som främling och nu vill han vara vår domare. Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem, säger männen i Sodom. Och här tänker jag att det också finns en lärdom för oss kristna idag. Som oavsett hur mycket vi kompromissar, oavsett hur mycket vi försöker passa in i den här världen, oavsett hur tysta vi är när vi ser synden framför oss, så kommer det alltid komma en punkt när du enligt ditt samvete måste säga stopp. Och då kommer du få höra precis samma sak. Vem är du att döma? Tror du att du har rätt att döma mig? Är du religiös eller? Jag tror att oavsett hur mycket vi försöker passa in i världen, så finns det någonting inom oss som gör att vi inte tillhör världen. Och när vi tar ställning för Herrens rike mot världen, så kommer världen att gå emot oss. Jag tänker lika bra att ställa sig upp mot världen direkt. Hoppa över kompromisserna. Men Lot, han var rättfärdig. Det vet vi från Petrus som vi läste. Men ändå så tycker jag mig se att han under lång tid har kompromissat med de onda sodomiterna. Du vet, Bibeln säger att vi inte ska gå i omaka par. Och ändå så verkar han ha en ledande ställning i en ond stad. Ändå så verkar han ha gift sig med en kvinna av staden. Och ändå har han lovat bort sina döttrar till männen i den här staden. Och han har samlat skatter i den här världen och han har kompromissat med hur han som ledare i sin familj har stannat i en oerhört dålig miljö för att bygga både status och rikedom. Och när domen kommer, som vi såg senare, då ser vi helt plötsligt vad det är han har byggt. För efter elden så finns det ingenting kvar. Alla hans djur försvann. Alla hans rikedomar försvann. Hans fru var så investerad i Sodom att hon vände tillbaka. Och hon dog tillsammans med de andra. Hans döttrars framtida säkerhet förstördes när deras trolovade män gick under i elden. Lot själv, han räddades med nöd och näppe. Men allt han hade arbetat för, allt han hade levt för, försvann i eld. Inget kvar förutom hans två döttrar. Och jag tänker på en text i första Korintierbrevet kapitel 3. Vi kan titta på den tillsammans. Som handlar om just det här. I våra lånebiblar så är det på sidan 1696. Första Korintierbrevet 3, 10 och framåt. Första Korintierbrevet 3 och 10. Paulus talar om hans bygge. Första Korintierbrevet 3 och 10. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld och silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld. Och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon byggt består ska han få lön. Men om hans verk brinner upp går han miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Det känns som att det här är liksom en berättelse om Lot. Som byggde under många år. Som kom högt upp. Domen kom. Ingenting finns kvar. Och när vi tittar vidare på Lots båda barn. Han har ändå sina döttrar kvar. Så ser vi att de inte har någon att gifta sig med. Som är ett sätt att överleva som kvinna på den tiden. Så de försöker istället få barn. De får barn med sin egen pappa. Men de barnen som kommer, Moab och Ammon, de blir båda fiender med Israel senare. Moab och Ammon är båda folk som är med i hela Gamla testamentet. Och det är fiender som dödar och dödas. Så Lot, han förlorar inte bara allt han har byggt upp. Det enda han lämnar till eftervärlden är en avkomma som motarbetar Guds folk. Så frågan här jag har att ställa till dig. Hur planerar du ditt liv? Vad prioriterar du i ditt liv? Satsar du på rikedomar och säkerhet här idag? Hur ser ditt bygge ut? Om du har en familj, hur prioriterar du för barnen och din partner så att de ska vandra på den vägen som vi alla ska vandra? Hur prioriterar du din dag när det gäller tid med Gud? Hur prioriterar du din vecka? Är Herrens dag och Herrens folk prio ett? När domens dag kommer elden, när domens dag kommer och elden prövar ditt bygge, kommer det då bestå? Har du prioriterat med förstånd? Eller är du nöjd med att du själv med nöd och näppe blir frälst? Som genom eld. Det var punkt ett om Lot som var rättfärdig men ovis. Punkt två, Sodom. De är laglösa och onda. När man talar om Sodom så händer det ibland att man ställer sig frågan, men vad var Sodoms synd egentligen? Speciellt i vårt land idag när man pratar om sexualitet och sådär, så kommer den här frågan. Var Sodoms synd verkligen det som alla säger? Traditionellt så har vi ofta kopplat Sodoms synd till just sexuell synd och specifikt idag till homosexualitet. Och frågan är det här rätt? Är homosexualitet den synd som Sodom bestraffas för? Och för att ta reda på det här så behöver vi titta i skriften. Först så tittar vi i vår egen text. Och den säger, Sodoms män säger, var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem så vi får ligga med dem. Och så ser vi vidare att när de inte fick som de ville så hotade de att göra ännu värre mot Lot än mot männen. De vet mycket väl att de gör ont mot de här männen. Så det verkar handla om någon sorts liksom, gruppvåldtäkt som planeras här. Och när Lot går emellan så säger de, han har kommit hit som främling och nu vill han bli vår domare. Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem. Så de föraktar till rättavisning till den grad att de hotar den som kommer med till rättavisningen med värre saker. Så i vår text kan vi se att det handlar om extremt sexuellt våld och att de inte verkar kunna stoppas och att alla är med på det här. Men så finns det två andra texter som jag vill att vi tittar på i Bibeln för att få en klarare bild. Den första är från Gamla testamentet, Hesekiel kapitel 16. Verserna 49-50. Så Hesekiel kommer efter klagovisorna. Och kapitel 16. Verserna 49-50 på sidan 12-38. 12-37. Se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet hade hon och hennes döttrar. Men hon hjälpte inte den nödställde och fattige. De blev högfärdiga och gjorde sånt som var vidrigt för mig. Därför försköt jag dem när jag såg det. Så här ser vi lite annan ingång. De här människorna, de var själviska. De tog sin egen säkerhet och sitt eget överflöd för givet och de vägrade hjälpa andra med dem. Folket här, de verkar bara tänka på sig själva. De blir högfärdiga och de börjar göra det som var vidrigt inför Gud. Och ordet här för vidrigt, det är samma ord som används i tredje Mosebok där det står att något är avskyvärt inför Gud. I tredje Mosebok 18:22 så är det avskyvärt att ligga med en man som man ligger med en kvinna. Men samma ord används också, det är avskyvärt att göra bildstoder och avgudar och andra saker också. Så det här är en grupp människor som gör precis som de själva vill och inte har respekt för Gud. I Judas brev i Nya testamentet, kapitel 1. Uppenbarligen eftersom det bara finns ett kapitel. Judas brev kapitel 1 vers 7. Säger, så är det också med Sodom och Gomorra och städerna där omkring som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. Så om vi då skulle lägga ihop det här som vi har läst, så verkar det som att Sodom och Gomorras folk var sådana som hade allt och kanske därför så vördade de inte Gud. Inte på något sätt brydde de sig om andra än sig själva. Om det inte var så att de fick ut något av dem själva. Och det här gav sig uttryckt mycket specifikt i sexuell omoral och synd. Så är det homosexualitet Sodom straffas för? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är mycket större än så. Sodoms folk var onda, ogudaktiga och gick sin egen väg i allt, inklusive det sexuella. Så jag tror att det är viktigt att se att Sodom inte förstördes enbart på grund av sin sexuella synd, men att den sexuella synden definitivt fanns med som en stor del av dem, speciellt i den här texten här. Så man kan säga att det inte är homosexualitet specifikt, men man kan aldrig säga att det inte har med det att göra här utifrån de här texterna. Så de här människorna var självcentrerade, ogudaktiga och sexfixerade. Känns det igen? Det här verkar lite grann vara mallen, liksom standarden för mänskligheten utan Gud. I Jeremia 23 i Gamla testamentet så varnar Jeremia att Israels profeter har fallit i samma fälla. Han säger: hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott, de ljuger, de uppmuntrar dem som gör ont så att ingen vänder om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorra. Och Jeremia, han fortsätter sen att varna folket att inte lyssna på de här falska lärarna, för de bedrar folket och de ljuger. Och den specifika lögnen är, de ljuger om att ingen dom ska komma över de som agerar så. Och samma varning får vi också i Judas brev. Det står att det har nästlat sig in vissa personer som är gudlösa, som förvränger Guds nåd till försvar för omoral lik folket Sodom och Gomorra. De här människorna står som varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Ändå skändar dessa drömmare på samma sätt sin kropp. De föraktar Herren och hånar höga makter. Och i andra Petrusbrevet 2 så står det att de här människorna talar stora och tomma ord, lockar med lössläppthet och köttsliga begär till sig människor som nyss kommit undan de som lever i villfarelse. De här människorna lovar frihet men är själva slavar under fördärvet. Så det finns klara varningar både från Gamla testamentet och Nya testamentet att se upp med människor, till och med profeter och lärare, som förvränger Guds nåd till försvar för omoral. Vi ska se upp med människor som lockar till lössläppthet och köttsliga begär, som uppmuntrar andra att göra sånt. Vi ska vara vaksamma mot de som nästlas in hos oss för att förleda och som ljuger om att sånt här liv inte leder till dom. Varför ska vi vara vaksamma på det här? Jo, för att sånt beteende leder till dom. Och vi har kommit till min sista punkt, punkt 3. Guds dom, rättvis och fullständig. Vi kommer tillbaks till vår text igen, första Mosebok. Folket hotar att göra mer ont till Lot än till änglarna. Och änglarna öppnar dörren, drar in Lot igen, stänger dörren och änglarna räddar honom. Och sen säger de: har du några mer här? Har du någon svärson, söner, döttrar eller någon annan i staden som tillhör dig? För bort dem från den här platsen, för vi ska förgöra den. Är det så att du har familj som behöver räddas med dig på den sista dagen? Gå och varna. Lot går och varnar, men de lyssnar inte. De trodde att han skojade. Och till och med Lot Och till och med Lot själv med hans fru och hans döttrar fick änglarna slita ut. Om ni tittar i texten där, det står att de tar Lots hand och så tar de Lots frus hand och så tar de Lots båda döttrars hand och så sliter de ut dem ur staden. De verkar själva inte förstå hur snart domen kommer. Men så ser vi att jag pekade på att Herren inte var med änglarna. Nu kommer Herren tillbaka i berättelsen igen. Det står så här, när Lot hade kommit hela vägen till den lilla staden så står det, då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen. Från Herren över Sodom och Gomorra. Han ödelade dessa städer, hela slätten, alla som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaks och hon blev en saltstod. Tidigt nästa morgon gick Abraham till den plats där han hade stått inför Herren och såg ner över Sodom och Gomorra och hela slättlandet. Där såg han rök stiga upp från landet som röken från en smält ugn. När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan förstörelse när han omstörtade städerna där Lot hade bott. Så Herren gjorde detta. Och Herren är helt rättvis att göra detta. Hela Sodom och Gomorra förtjänade det här. Abraham argumenterade för om du hittar 10 rättfärdiga människor nere på slätten så ska du inte döda dem. Och Gud sa okej. Okay. Änglarna hittade uppenbarligen inte 10 rättfärdiga män i hela området. Jag sa ju förut att det är häftigt att se att faktiska händelser som den här pekar framåt mot något som ska hända. Och det här påståendet har 2 delar i sig. Det första är att någonting faktiskt har hänt. Och ibland när vi läser Bibeln och första Mosebok så kan vi tänka oss att ja, men det här är nog inte saker som faktiskt har hänt. Det är säkert något påhitt. Men den här berättelsen vi har läst idag har definitivt hänt. De senaste åren under 2000-talet nu så har man i Jordandalen gjort arkeologiska utgrävningar på ett ställe som heter Tal el Haman. Och där har man hittat rester som talar för att det här som man säger har hänt faktiskt har hänt. Så här står det i en arkeologisk tidning. Vid ett ställe som heter Tal el Haman hittade arkeologer många bevis på intensiv eldsvåda som lämnade medelbronsåldersstaden i ruiner. De hittade brända fundament och golv begravda under nästan 1 meter mörkgrå aska. De hittade dussintals keramikskivor täckta med en skummande smält glasartad utseende som indikerar att de kortvarigt exponeras för en temperatur långt över 1000 grader. Det är ungefär den här värmen som kommer från vulkanisk magma. Och sådana här bevis tyder på att staden och dess omgivningar förstördes katastrofalt i en plötslig och extrem brand. Världen försöker att säga att ja, men det var en meteor som kom ner och exploderade precis över den här delen av världen och så dog alla. Kanske använde Gud det. Men det verkar som att det här faktiskt har arkeologiska utgrävningar som grundlägger den här historien. Och jag har också sett att det finns svavelbollar i området. På engelska kallas det brimstone. Och det verkar som att det har regnat ner svavel. Och sen har det landat i den här askan och så har det blivit inkapslat så att syret dör så att det inte brinner. Och såna här bollar kan man hitta lite överallt. Det finns miljontals av dem. Och om man knackar dem så att det öppnas så finns det svavel i där. 100% svavel. Och tänder man eld på det så brinner liksom en varm blå flamma. Det är häftigt. Det finns att titta på nätet om man vill. Så det här och mycket annat tyder på att berättelsen är sann. Och på ett sätt är det ganska roligt. Men samtidigt är det skrämmande. Eller hur? Det här var en verklig händelse som tyder på att många, många tusentals, kanske hundratusentals, vem vet, både människor och djur dog i ett svavelregn. I en eld som brann som en smältugn. Det känns liksom långt borta, men under den här tiden jag har försökt att sätta mig in i det här så är det bara, hur hemskt är inte det här? Och då kommer jag till den andra delen av mitt påstående. Det som hände i Sodom och Gomorra pekar framåt. Och det är en varning till något som kommer att komma. För vi har en Gud som är sen till vrede. Men vi har inte en Gud som inte är vred. I Bibeln så ser vi att Gud ofta ger andra chanser. Men till slut så kommer Guds vrede ändå. Vi såg det i Noas översvämning när hela jorden förstördes genom vatten. Och Gud lovar att aldrig mer förgöra mänskligheten med vatten. För nästa gång kommer det ske med eld. För Guds vrede ligger fortfarande kvar över mänskligheten. Du kanske sitter här idag och tänker att ja, men det här är buffel och båg alltihop. Ni har väntat på den här domen i över 2000 år. Den kommer inte. Det här är ingenting för mig att vara orolig för. Lyssna på vad Petrus säger igen i andra Petrusbrevet. Jag tänker efter den här predikan, läs igenom andra Petrusbrevet. Det är liksom en kommentar på Sodom och Gomorra. Men andra Petrusbrevet kapitel 3 pratar om det här. Det säger, framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och hånar er och säger, hur är det med löftet om hans återkomst? Sen fäderna dog har jag allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som tusen år. Tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med ett våldsamt dån. Himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte finnas till mer. När nu detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, ni som ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. När domen kommer, kommer vi inte ha tid att varna. Har du varnat om du älskar om Guds kommande dom? Förstår de att du inte skojar? Förstår de att den här domen är helt rättvis när det kommer till dem? Förstår de att anledningen till att domen inte har kommit än är för att de har chans att omvända sig? Om du sitter här idag och du inte är kristen, förstår du att det kommer en dom? Har du blivit varnad? Har du förstått allvaret i den varningen? Kanske är det så att du skrattar åt att vi varnar för någonting som inte har kommit än. Förstår du inte att Gud har tålamod med dig? Eftersom han inte vill att du ska gå förlorad. Han har tålamod. Men det tålamodet är inte evigt. Herrens dag kommer. Och Herrens dag kommer som en tjuv. Och har du inte omvänt dig då så är det för sent. Den här predikan har varit lite tung, tycker jag, både att förbereda och att ge. Och jag har lite grann disponerat den så att det blir tungt fram till slutet. Den här berättelsen vi har läst är inte en lätt och glädjefylld text, och jag tror inte att det går att få det till det heller. Men jag vill lämna vårt hopp med er till slutet. Abraham sa till Herren aldrig att du skulle göra så, att du skulle låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Då skulle den rättfärdige få det som den ogudaktige. Aldrig skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt. Abraham hade rätt. Gud kommer inte låta den rättfärdige dö med den orättfärdige. Änglarna sa ju att jag kan inte skicka elden förrän du är i Soar. Rättfärdige Lot och hans döttrar räddades innan domen kom, för att Gud är rättvis. Men det finns ett problem. Problemet är att du och jag inte är rättfärdiga i oss själva. Faktum är att du är orättfärdig i dig själv. Guds lag dömer dig, och din egna moraliska kompass dömer dig också. Vissa av oss är eller har varit sexuellt omoraliska. Andra har varit avgudadyrkare, äktenskapsbrytare, utövare av homosexualitet. Vi har varit tjuvar, drinkare, förtalare. Allt möjligt orättfärdigt. Men lyssna här på det hoppet vi har från första Korintherbrevet 6:9-11. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Bidra inte er själva, varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utför homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare, ska ärva Guds rike. Såna har några av er varit. Men. Ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga. Ni är inte rättfärdiga i er själva. Jesus Kristus har förklarat er rättfärdiga. Gud som är hela jordens domare, han gör det som är rätt. Han dömer rättvis. Vår ogudaktighet måste tas hand om. Den måste dömas. Och när Jesus levde här på jorden så levde han ett fullkomligt liv. Det livet som vi inte själva kunde leva. Han är ensam rättfärdig. Så den Gud måste rädda i den kommande domen är den som är rättfärdig. Jesus Kristus. Men nu är det så, om vi lägger våra liv på honom så tar han vår ogudaktighet på sig på korset. Och han ger oss sin rättfärdighet. När den dagen kommer så har vårt straff redan tagits. Domen som låg på oss har redan utförts genom att Jesus hängdes upp på ett kors för att dö för dig och mig. Så att vi kan få tillräkna oss hans rättfärdighet. Så Sodom och Gomorra är en verklig händelse. Som ser fram emot en ännu värre verklig händelse. När Gud ska döma hela världen. Men Gud som är hela världens domare gör det som är rätt. Och låter inte den rättfärdige gå under tillsammans med den ogudaktige. Och det enda sättet som vi kan räkna som rättfärdiga på den dagen är om vi tillhör Jesus och har förklarats rättfärdiga i hans namn. Är du det? Om du inte är det så är idag den dagen du borde ta tag i det. För en dag kommer det vara för sent. Och då kan du inte längre säga att du inte fick en varning. Låt oss be. Herre, vi tackar dig. För din son. Vi tackar dig för att vi får kasta oss på honom med all vår ogudaktighet, all vår orättfärdighet. Att vi får kasta all vår synd på vår frälsare som tog vårt straff på sig på korset. Och vi tackar dig, Herre, för att vi får ikläda oss hans rättfärdighet. Och att vi inför den dagen kan komma inför dig rakryggade, lyckliga och veta att vi är säkra i din hand. Herre, vi ber att du skulle ge oss en hunger, en nöd att varna vårt land, att varna vår stad, att varna vår familj. Herre, hjälp oss att tala ditt underbara evangelium in i människors liv där vi är. Herre, ge oss frimodighet att inte kompromissa med ditt evangelium utan sprida det ut överallt där vi går så att du kan rättfärdiggöra, så att du kan rädda människor från den sista dagen. Herre, vi ber, använd oss som dina verktyg att sprida ditt evangelium och rädda vårt folk. I Jesu namn. Amen.